Lämnar jag ordet till
åklagaren
för
slutplädering. Ja, tack. Ja, det som i sak har kommit fram här i målet är i stora drag följande. Vi vet att den här kvällen så lämnar makarna Palme sin bostad vid 20:30 ungefär. Avsikten är att gå på bio. De har ganska sent bestämt sig för det här biobesöket. Halv åtta, åtta tiden någon gång. Man har pratat om det visserligen, men att man kommer att besöka grann, det är i varje fall ingenting som blir bestämt förrän mycket sent. Och det är viktigt att komma ihåg att ingen utanför en mycket trång krets av familjemedlemmar känner till att Olof Palme ska gå till grann. Det är Mårten, det är hans flickvän och det är de bägge makarna Palme. De har i för sig varit, innan de går hemifrån, varit i kontakt med ytterligare en femte person och det är Sven Aspling borta i Karlstad. Men i det samtalet så finns det ingenting som tyder på att Aspling har fått reda på att det är just det grann de ska. Samtalet avslutas i stort sett med att vi ska gå på bio, nu har jag inte tid att prata längre. Och jag tror det är viktigt att hålla det i minnet. Att det är bara de här fyra som egentligen vet. Det är egentligen bara två som vet, och det är Lisbeth, Olof Palme själva. För Mårten och flickvännen så är föräldrarnas uppdykande utanför grann så att säga en eventualitet de får räkna med, men det är ingenting bestämt. Det känner de inte till. De promenerar från sin bostad på Västerlånggatan ner till Gamla stans tunnelbanestation och tar ett tåg som ungefär 20:40. Det finns ingenting som tyder på att de under promenaden har varit efterföljda eller övervakade på något sätt. Det finns ingenting som tyder på att de under resan med tunnelbanan och promenaden från tunnelbanestationen Rådmansgatan till biografen Grand heller har varit övervakade eller efterföljda. På själva biografen så händer inget speciellt. Man träffar några bekanta, samtalar lite grann. Under föreställningen så sitter de här fyra skilda åt ifrån varandra. Makarna Palme för sig och Mårten och flickvännen för sig. När föreställningen är slut så väntar de tills folk har gått ut. Och efteråt så samlas de fyra utanför entrén i riktning söderut mot Kungsgatan. Och det faktum att makarna Palme kommer att promenera på det sätt de gör, det är alltså någonting som bestäms efter föreställningen när de står och pratar utanför biografen. Ingenting som är känt tid. När de sen går över Sveavägen och korsar den vid Adolf Fredriks kyrkogata, så är det också någonting som bestäms i samma ögonblick praktiskt taget. De går över Sveavägen. Det är en idé som Lisbeth Palme får, att hon vill titta ett skyltfönster på den. Det är alltså ingenting som kan förutses eller som någon annan känner till. Vi vet sen att de kommer att gå på andra sidan av Sveavägen. Lisbeth Palme till höger om Olof. Och vi vet sen också att mördaren väntar utanför den här färgaffären där Corima. Och när de är ungefär mitt i korsningen, Tunnelgatans Sveavägen, ja då faller de båda skotten. Med den effekten jag har fått. När det sen gäller själva brottsplatsen så vet vi också en del. Vi vet att gärningsmannen har stått och väntat där. Hur länge, det vet vi inte. Vi har egentligen bara Morelius uppgifter om detta. Och han varierar ju. Till en början så har han varit inne på att han har sett om några sekunder. Sen har han efter påverkan uppenbarligen utifrån bibringats den uppfattningen att mördaren kan ha stått där i flera minuter. Men den utredning vi har, menar jag, när det gäller tiderna för bankomatuttagen som hans sambo och bekanta gör, och själva logiken i själva händelseförloppet talar med styrka för att mördaren kan inte ha väntat det längre. Vi vet att mördaren har avlossat två skott på nära håll. Den tekniska utredningen i den delen visar ju att det skott som träffat Olof Palme, det har avlossats på ett avstånd av 10 cm från kroppen. Det skott som träffas Lisbeth Palme, det har avlossats på ett längre avstånd, men dock väsentligt under en meter. Vi vet sen att när Olof Palme har fallit omkull, så har Lisbeth Palme tittat upp och kunnat iaktta en person som rimligen inte kan vara någon annan än gärningsman. Vi vet det genom vad Lisbeth Palme själv har uppgivit. Vi vet det genom de berättelser som Morelius, som delsporn, som Liljedahl och Leif Ljungqvist har avgivit. Vi vet också att det är en ensam gärningsman. Det är på platsen när de här skotten faller bara tre personer. Det är makarna Palme och mördaren. Och det vet vi genom samtliga vittnen så gott som ifrån brottsplatsen. Vi vet också att gärningsmannen efter skotten, efter att ha uppehållit sig en kort stund i närheten av makarna Palme, försvinner tunnelgatan in. Vi har fått en del upplysningar om gärningsmannen här emot. Vad först gäller hans klädsel så har väl samtliga som har vittnat överens om att det är en mörk klädsel. Han har mörk jacka, han har mörka byxor. Någon har varit inne på någon mörk rock, men det är mörk klädsel. När det gäller frågan om huvudbonad så säger några att han har haft sådan, andra svarar nej på den frågan. Men de flesta kan inte uttala sig överhuvudtaget. När det gäller färger så har det ju uppfattats olika. Färger på kläderna. Men skillnaderna låter sig väl förklaras med att det är ju elbelysning och inte dagsljus. Vi har ljus ifrån Dekorima. Vi har det gula ljuset från gatubelysningen på Sveavägen. Och vi vet ju också att olika människor uppfattar färgnyanser på olika sätt. När det gäller gärningsmannens längd, kroppsbyggnad, så tog det vara utrett genom samtliga utsagor att han är cirka 180 cm lång. Han är cirka 40 år gammal. Han är kraftig utan att därför vara tjock. När det gäller gärningsmannens rörelseschema så vet vi också en del. Han rör sig klumpigt. Jag tror det är vittnet Delsborn som säger det. Han lunkar. Den lunkande gången beskrivs av flera vittnen. Morelius, Liljedahl. Jag tror även Ljungqvist är inne på det. Vittnet Jeppsson talar om tunga steg. Vittnet Johansson beskriver rörelsen som en rullande gång. Men gärningsmannens sätt att gå och springa, det har fångat åtskilliga vittnens uppmärksamhet. När det gäller frågan om vapen som har kommit till användning så vet vi genom den tekniska utredningen att det är en revolver. De kulor som har anträffats på brottsplatsen, de har skjutits genom en revolver och inte något annat vapen. Vi vet att efter det andra skottet, jag tror det är Morelius som säger det, så har gärningsmannen stoppat ner någonting i fickan. Och vittnet Holmgren säger också att hon sett gärningsmannen stoppa något innanför kläderna. I det här skedet. Vad är det då som gör att vi från den här sidan påstår att det är Christer Pettersson som är den här gärningsmannen? Ja, det är naturligtvis i första hand de utpekanden som har skett av Lisbeth Palme och utav de vittnen som har känt igen Christer Pettersson vid konfrontationen och vid huvudförhandlingen. Det kan kanske vara på sin plats att tala lite grann om konfrontationen rent allmänt eftersom det är en stor bit i det här målet. Konfrontationer kan jag väl säga, de kan nästan aldrig genomföras Det är i varje fall min erfarenhet. Utan svårigheter och utan att det är någon liten detalj så där som nästan aldrig stämmer. En riktig konfrontation tar tid att förbereda. Man måste ha folk på plats och ganska många sådana, och att det får inte vara vilka som helst heller. Strävan är ju att försöka samla en grupp personer som så mycket som möjligt liknar varandra, och det är inte alltid lätt. De bör likna varandra när det gäller längd, ålder och kroppsbyggnad etc. Normalt använder polisen en grupp på cirka 7-8 personer. Det anses enligt anvisningarna vara tillräckligt stort urval.
Förlåt mig?
Ett tillräckligt stort urval.
Det är tillräckligt
enligt anvisningarna.
Jag hörde inte vad.
7-8 personer. Mm. Brukar vara den normala gruppen. På senare tid så har man börjat att videofilma de här konfrontationsgrupperna. Det är flera skäl till det. Dels så kan man då i efterhand kontrollera vad som har hänt, gruppen har sett ut etc. Och sen är den här videon bra att ha om man snabbt behöver ordna en konfrontation för nya personer. Det är svårt att samla ihop folket. En konfrontation in live så att säga, den kan ju mycket lätt saboteras. Det räcker ju med att någon viftar med handen eller gör en grimas eller någonting sånt där, och då är det hela kört. Det är min erfarenhet. Sådana här valkonfrontationer som äger rum uppe på kriminalen, de upplevs av de som inte är vana, av vittnen och målsägande, som ytterligt dramatiska historier. Det går ju till så att man samlar gruppen in i ett rum. Vi hörde dagens vittne beskriva en del av det. Och den som ska titta på gruppen får stå i en liten skrubb. För det är en liten skrubb är det. Och titta genom en lucka i väggen, där han kan se in i det andra rummet, men de som är där inte ser in i den här skrubben. Innan man kommer upp till det här rummet så får man gå genom långa korridorer, oavsett vilken ingång man använder sig av i kvarteret. Och väl där så placeras man i en korridor utanför det här konfrontationsrummet, och det kan vara lite stökigt där uppe. Där är utredningspersonal, där är advokater, kanske är åklagare. Och de pratar med varandra om allt möjligt. Det senaste målet man hade tillsammans, utredningsdetaljer och så vidare. För oss som är vana vid det så är det här en vardaglig situation. Men för den som ska så att säga göra konfrontationen så är det ytterligt dramatiskt många gånger. Jag nämner detta med tanke på vad Lisbeth Palme har sagt om tidigare konfrontationer i mål. Den här aktuella gruppen som vi har att göra med i det här målet, den där Pettersson förekommer, det är en bra grupp vill jag påstå. Det är 12 personer, vilket gör att urvalet blir större mot de normalt 7-8. De liknar varandra. En del har i och för sig mustasch, andra har det inte. Men många vittnen har förklarat att de tycker att de här är lika. Det är svårt att se någon skillnad. De är inte klädda på samma sätt, det är riktigt. Pettersson har till exempel ljusare skosulor än vad de andra har. Men vem tittar på skorna? Jag menar, ska man titta genom en ruta eller på en video på en grupp av 12 personer för att se om man känner igen någon av dem, så inte tittar man på fötterna. I den här gruppen av 12 så finns det andra som avviker. Nummer 1 har en röd tröja som lyser ögonen, men han har inte blivit utpekad. Det är någon med ett högre nummer än 8 som har en ljusgul tröja. Lyser rätt starkt, men han har inte blivit utpekad. Det är en person bland de 12 som inte har någon tröja alls, utan han står där i skjortan bara. Men de övriga har tröjor. Han har inte blivit utpekad. Och det ska också sägas att med de personer, bland de personer som har sett den här videon, konfrontationsvideon, så är det ingen annan än de som har sett gärningsmannens ansikte som har varit och pekat på Pettersson. Och pekat på Pettersson, säger jag. Jag kan nämna att under utredningen ganska tidigt så dök det upp ett vittne och sa att han hade mött makarna Palme strax söder om Grand på den sidan och sett en man gå efter dem. Och han lämnade något sån här detaljerat signalement på den man. Han fick så småningom se den här videon. Men det var först efter det att han hade kontaktat polisen ytterligare en gång och sagt att nu hade han inte bara mött makarna Palme och sett den här mannen, utan nu hade han också följt efter och sett själva mordet utföras. Det där trodde vi inte riktigt på, men hans ambition var uppenbarligen att hjälpa till här och peka ut. Han kunde inte peka ut det. Det är inte för Pettersson något sätt bland de här tolv. Jag säger det för att jag hävdar fortfarande att det här är en bra grupp. De liknar varandra. De fyller de krav som man rimligen kan ställa på en konfrontationsgrupp. Lisbeth Palme har pekat ut Pettersson. Hon har gjort det vid konfrontation. Hon har gjort det här vid två huvudförhandlingar. Hon säger att hon är helt övertygad om hon är identisk med den man som hon, när hon tittade upp på Tunnelgatan, får se. När det gäller konfrontationen den 14 i 12 så säger hon att hon omedelbart kände igen nummer 8 på den här videon. Hon blev chockad när hon fick se det här av igenkännandet. Och det var väl mycket det också som bidrog till att man inte kunde hålla något förhör i egentlig mening med henne den här kvällen. De önskemål som hon har haft kring själva konfrontationen, andra närvarande, dokumentation etc. Ja, de har hon förklarat, tycker jag, på ett begripligt och mänskligt sätt. Hon hade vid den här tiden alla skäl att vara besviken på den tidigare utredningen och hur den hade bedrivits. Hon hade inte förtroende för utredningspersonalen och det sätt på vilket de skötte sitt jobb. Hon hade förtroende för två personer, för Sove Ribedal och för Jörgen Almblad, deras närvaro till detta. När hon går till den här konfrontationen så har hon inte väntat sig någonting. Som jag tolkar henne så är hon närmast inställd på att ja, det här är ännu en meningslös konfrontation eller meningslös åtgärd som inte leder till någonting, men all right då, jag ska väl gå dit. Det är alldeles uppenbart att när hon kommer till riksåklagarens kansli den här kvällen så känner hon till att polisen har gripit en person som är alkoholist eller har alkoholbesvär. Allting tyder på det. Hur hon har fått veta det är tämligen likgiltigt. Men media den dagen handlade ju egentligen inte om någonting annat än att polisen hade gripit en person och man gav i stora drag hans bakgrund också. Och när hon fäller det här uttrycket, man ser vem som är alkoholist, men inte bara det, ja, då förklaras det ju givetvis av att den kunskap hon har. Men observera att hon har redan dessförinnan känt igen Pettersson. Och hennes uppgifter när det gäller den här saken som jag nu har berört, det styrks ut av vad som Ribedal har berättat om hur det här gick till. Lisbeth Palme har inte tidigare under utredningen sett något fotografi av Christer Pettersson. De fotografier hon har fått se, de är över 600 stycken, det är riktigt. De har noga förtecknats, samlats och dokumenterats i utredningen. De har granskats utav bägge försvararna. Och jag tror att det kan antecknas som ostridigt i målet att Lisbeth Palme har icke sett något fotografi av Christer Pettersson för att se honom på den här konfrontationsvideon. Hon har sett eller varit med om tidigare två stycken konfrontationer här uppe på kriminalen. Det var i mars 86 och jag tror det var en senare i april också. Hon har icke pekat ut någon. Hon har redan tidigt under utredningen lämnat ett signalement på gärningsmannen, på den man som hon ser, som stämmer väl överens med Christer Pettersson. Och hennes uppgifter, menar jag, är sådana att det måste anses klart utrett att Pettersson har befunnit sig här på brottsplatsen. Advokat Liljeros gick i tingsrätten till, tycker jag, onödigt hårt angrepp mot Lisbeth Palme och påstod att hon var en fara för rättssäkerheten. Men jag vill erinra om att vad hon själv har uppgivit om sina egna bevekelsegrunder för de här önskemålen om formerna för konfrontationen, nämligen att värna om rättssäkerheten, att se till att hon verkligen i lugn och ro utan störande inslag kunde få pröva om det var någon hon kände igen eller inte. Det har från olika håll gjorts gällande att Lisbeth Palme omedelbart efter skotten har varit så chockad och så förvirrad så att hon inte har kunnat göra några iakttagelser överhuvudtaget. På den punkten vill jag erinra om att försvarets eget vittne Engström har ju berättat om hur han kort efter skotten har kontaktat Lisbeth Palme för att ta reda på vart gärningsmannen sprang och hur han var klädd etc. och har uppenbarligen fått klara och rediga svår. Det är det. Att det här har varit en fruktansvärd chock för Lisbeth Palme, det är väl alldeles givet. Men trots det så har hon ju själv senare på natten på Sabbatsbergs sjukhus kunnat ombesörja att valda delar av regeringen har underrättats och kommit till platsen etc. Så långt Lisbeth Palmes utpekande. Jag ska sedan också beröra lite grann vad övriga vittnen har sagt. Vittnen som med större eller mindre grad av säkerhet har pekat ut Christer Pettersson. Jag vill då erinra om den här tekniska Wennerling som har besökt biografen Grann och beskrivit hur en person med otäckt stirrande blick, intensiv blick, har stått utanför entrén och spanat in. Hon har inte sagt att hon har sett Christer Pettersson. Hon har sagt att den person som bär nummer 8 på konfrontationsvideon mycket väl påminner om den person hon såg där. Vi har sedan vittnet Eriksson, han som sitter i en parkerad bil utanför entrén till Grann. Han har befunnit sig där från cirka 22.50 fram till en kvart 20 minuter över 11. Han har pekat ut Pettersson. Stor säkerhet. Han har gjort det vid konfrontationer och han har gjort det här vid huvudförhandlingarna. Han har haft möjligheter att göra säkra iakttagelser. Och han gör i hög grad ett trovärdigt intryck. Vi har sedan Roger Östlund, bekant med Christer Pettersson. Han har när det gäller den här kvällen redovisat minnesbilder där tidsföljden kanske inte alltid stämmer. Men det måste väl ändå anses utrett att han har varit begravd. Att han har sett Christer Pettersson före det samtal som han har, telefonsamtal som han har med Sigge Cedergren och som vi vet var mellan klockan 23.15 och 23.21. Det finns i och för sig inte kvar i dagens läge, det har ju förstått enligt med de bestämmelser som gäller för sådana här telefonavlyssning. Men det finns ingen anledning att ifrågasätta de tidsangivelser som vi har i avlyssningsjournalen. Roger Östlund har lämnat sina uppgifter relativt sent under utredningen, det är i och för sig riktigt. Men han har, menar jag, på ett trovärdigt sätt förklarat varför uppgifterna kommer sent. Han har länge känt sig själv misstänkt. Han har inte velat tala om för polisen vad han vet och vad han har varit med om. Det är på något sätt inbyggt i ryggmärgen på Roger Östlund att till polisen säger man ingenting. Vill man inte tala om så säger man inte minst. Han har inget motiv för att lämna en felaktig uppgift om sina iakttagelser den här kvällen. Och man bör också hålla i minnet att hans uppgifter det styrks utav vittnet Pia Engström som har träffat honom utanför grann. Och träffat honom på tid och på plats, menar jag. Som gör det omöjligt att han kan ha ringt sitt telefonsamtal från någon annanstans än från grann. Hans uppgifter styrks utav Eriksson som har sett honom där. Och hans uppgifter stöds inte minst utav biografvaktmästaren Olofsson. Som också nu säger att detta telefonsamtal som han har sett Östlund ha mycket väl kan ha varit klockan 23.15. Mårten Palme har också fått titta på den här, eller har fått vara med om en konfrontation där Pettersson har varit med. Han kan inte peka ut Pettersson. Men hans uppgifter, menar jag, styrker att det har funnits en person i närheten när föräldrarna och han och flickvännen diskuterar filmen och vad de sen ska göra i närheten utav grann. Det finns i vart fall ingenting i hans uppgifter som talar emot att den person som har uppehållit sig där skulle vara Christer Pettersson. Vi har sen vittnet Nagic i korvkiosken. Han har med säkerhet pekat ut Christer Pettersson i konfrontationer och här vid huvudförhandlingen. Det som Nagic har reagerat för det är utseendet och det är sättet att gå. Han har kort, bara några timmar efter mordet, kontaktat polisen. Och vi har ju alla hört honom berätta hur han har försökt att behålla den här minnesbilden. Eftersom han har bedömt det som mycket viktigt. Han säger också att han omedelbart känt igen Christer Pettersson när han första gången får se den här konfrontationsvideon i februari. Han har, tycker jag, trovärdigt förklarat varför han inte ger sig till känna för polisen i det ögonblicket. Det här var man. Han är rädd. Han vill inte bli inblandad. Han är utsatt för press hemifrån, ifrån familjen etc. Det kanske är på sin plats att något här beröra vad de sakkunniga vittnena har uttalat sig om i anledning av det här. Vi har till en början professor Nilsson, minnesforskaren, som har svarat på en del frågor skriftligen. Jag ska inte rekapitulera hela hans svar, det är en ganska svårsmält text i och för sig. Men några saker är väl värda att erinra om. Han säger att minnet av central information i händelser där iakttagelserna gjorts i upprörd tillstånd, det är gott. Minnesbilder försämras alltså inte av att iakttagelsen har gjorts i upprörd tillstånd. Han säger att presentationstiden, det vill säga den tid när man gör sin, under vilken man gör sin iakttagelse, den kan i och för sig påverka förmågan att känna igen. Men att en kort presentationstid kompenseras av efterföljande pauser och upprepad presentation. Och han säger också att presentationstiden kan enligt försök vara så kort som 180 millisekunder för att minnet ska kunna fungera. Och på frågan hur lång tid en minnesbild kan bevaras, så säger han att det är inte tiden i sig som är avgörande, utan det är andra faktorer. Han säger också att iakttagelser man har gjort om, som sen fallit ur minnet, de kan dyka upp igen. Och han säger också på frågan vad det är man minns, att ja, i traumatiska situationer då är det den centrala informationen som stannar kvar. Information av mera perifert slag, det faller bort. Om den andra sakkunniges yttrande så är väl att säga att ja, enligt henne själv så saknas förutsättningar för att göra en vittnespsykologisk utsagaanalys. Det finns inga bandade förhör. Vad som slår en i det läget är att hon ändå gör en. Jag kan mycket väl föreställa mig att Astrid Holgersson har haft ambitionen att, så att säga, hjälpa till här. Vi kan på goda grunder utgå ifrån att hon har tagit ställning i skuldfrågan redan. Den tidningsartikel som hon skrev redan i början av mars i år ger klart vid handen att hon anser att häktningen av Christer Pettersson är ett rättsövergrepp. Hennes yttrande präglas utav spekulationer. Hon har inte bara för mig utan kanske för många andra egendomliga teorier om att säkert vittne är ett osäkert vittne bara därför att det är säkert. Hennes yttrande är fullt av försåtliga uttryck. Sålunda konstaterar hon på ett ställe att Lisbeth Palme har sagt någon gång att den man hon såg hade ett rundare ansikte än fantombilden. Ja, lite senare i yttrandet så konstaterar Astrid Holgersson då att Lisbeth Palme har angett att mannen hade ett runt ansikte, vilket är någonting annat. Och jag skulle vilja säga att hennes yttrande är också fyllt med beskäftiga pekpinnar till domstolar och andra. Hon talar om rättsfarliga konfrontationer etc. Och präglas väl av en vilja att göra reklam både för vittnespsykologin som i allmänhet och för Astrid Holgersson i synnerhet. När det gäller Petterssons egna uppgifter om vad han haft för sig den här kvällen, så går de i korthet ut på att han skulle ha begett sig hemifrån ifrån Rotebro vid 18.30-19 tiden någon gång. Han beger sig direkt till spelklubben Oxen och där träffar han Sigge Cederberg, Reine Jansson och Lena Åkerlund. Under samvaron här, som varar i flera timmar, så har Lena Åkerlund ställt två helflaskor sprit på bordet och så har man skrivit en fullmakt. Han kan till och med detaljerat beskriva klädseln väninna till Lena Åkerlund. Hon hade någon pälsjacka på sig. Grå tror jag det var. Han dricker sammanlagt ungefär 50 centiliter stark sprit. Och så tar han pendeltåget hem igen. Och hemma är han någon gång strax före klockan 24.00. Efter att ha försovit sig och hamnat i Märsta och sen fått åka tillbaka. Syftet med resan har varit att skaffa narkotika och det har han också fått. Han har inte vid något tillfälle under kvällen befunnit sig norr om Kungsgatan. Ja, här har alltså Pettersson angett tre personer som skulle kunna ge honom alibi. Den första, Sigge Cedergren. Ja, han är ju den enda som träffat Christer Pettersson den här kvällen. Han har sett honom lämna Oxen i cirka 22-tiden. Men i Cedergren är osäker på tiden. Cedergren är inte på Oxen. Förlåt, Pettersson är inte på Oxen när Reine Jansson kommer dit. Och Jansson kommer inte förrän vid 22-30-tiden, säger han. Att Pettersson skulle ha träffat Reine Jansson, det är alltså uteslutet. När det gäller Lena Åkerlund, som enligt Pettersson skulle ge honom alibi, så minns hon egentligen ingenting. Det är väl en god sammanfattning av hennes uppgift. Men vad hon och Sigge Cedergren berättar om hur de har blivit osams etc., så finns det goda grunder att anta att den här så kallade fullmakten, den måste ha skrivits tidigare, inte på Oxen den här kvällen. Reine Jansson har ju klart redogjort för vad han haft för sig. Och han vederlägger alltså, menar jag, Christer Petterssons uppgifter om ett sammanträffande den här kvällen. Det finns ett vittne som har uttalat sig om Petterssons rörelser och görande den här kvällen, och det är Spinners. Om honom kan man säga att han är väl osäker på det mesta. När det gäller tiderna för när Christer Pettersson har kommit hem på kvällen, så har ju de varierat ganska mycket. Vad som är värt att lägga märke till i hans uppgifter är väl att han säger att när Pettersson kommer hem så är Pettersson nykter. Och det har man ju inte svårt att tro efter den här alkoholförtäringen som Pettersson själv säger har gjort. Vi har sedan de två stycken alibivittnen som har kommit in ganska sent. Först Åsell, mannen från Östersund, och så har vi ytterligare ett vittnet ifrån Säffle, Enarholm. Ja, när det gäller Åsell så kan vi konstatera till en början att tingsrätten i sin helhet, såväl majoriteten som reservanterna, har inte fäst något avseende vid hans uppgift. De går ju i kortet ut på att han har befunnit sig i Märsta. Han kan inte säga exakta tiden, men han har räknat fram den och det måste då vara någon gång efter 23.30. Han har sett Christer Pettersson på stationen där. Han har inte kontaktat honom eller något sådant. Och så har de tydligen åkt samma tåg därifrån. Och sen har... Ja, det kanske... Det är inte så svårt, tror jag, att förstå hur Åsells uppgift har kommit till. Han dök upp under förhandlingen i tingsrätten. Han har alltså flyttat till Östersund och efter att ha bott i många år i Sollentuna och efter att ha sett Pettersson, han känner till honom och vet vem det är. Han lever ett relativt händelselöst liv på Stadsmissionen uppe i Östersund. Och så plötsligt så exploderar nyheten att 42-åringen är häktad misstänkt för Palmemordet. Och när han får klart för sig vem 42-åringen är. Själv har han ju angett väldigt många olika tidpunkter för när det där skulle ha stått klart för honom. Från början så var det bara några dagar innan han själv kontaktade tidningarna. Här i hovrätten så förlägger han den här tidpunkten långt tillbaka i tiden. Men när han får klart för sig det, då kan han ju bidra med väldigt mycket. Det här är ju inte bara en stor nyhet i Stockholm, utan det är det över hela landet och det diskuteras snart sagt av varje människa. Och nu kan alltså Åsell bidra med rätt mycket. Han vet vem den 42-åringen är, känner till honom. Och nu kan han, som andra har omvittnat om honom, börja dra lite rövarhistorier. När han pratar med Engman, och jag hänför mig nu till vad Engman själv har sagt, så måste han ju förstått att Engman anser att häktningen utav 42-åringen, det är ett justitiemord. Och nu kan Åsell bre på med ytterligare, han kan säga det att det kan han intyga, att det är ett justitiemord. För si, han har sett 42-åringen den kväll mordet begicks. Det är inte Åsell sen som agerar, utan det är Engman som ser till att den här uppgiften sprids till offentligheten. Och vad som sen händer, det har Åsell själv betecknat som att det var en olycka. Han har dragits in i någonting som han inte vill vara med om. Och jag kan förstå honom. När det gäller det Åsellska vittnesmålet så ska vi också erinra oss vad den här SL-anställde Wilhelmsson har berättat. Han träder fram när Åsell, så att säga, är dagens man i alla tidningar. Och då han gör det så vänder han sig till en tidning för att tala om att jo, jag, Wilhelmsson, jag kan intyga att Åsell har rätt. För jag såg honom i Märsta den här kvällen. Sen när Wilhelmsson berättar mer detaljerat om vad han har gjort så framkommer det ju att det var långt tidigare, ett par timmar tidigare kanske på kvällen, än vad Åsell ville uppgå. Och det är ju en till att rubba all tilltro till vad Åsell har uppgivit. Wilhelmsson har sett Åsell där redan vid 21:30-tiden. Och då var inte Pettersson. Åsell har alltså förlagt sitt vistelse på stationen här ute i Märsta ett par timmar senare. Och jag vill också erinra om hur Åsell lämnar sina uppgifter. På en direkt fråga ifrån referenten om det var så att han såg Pettersson först och sen Stockholmståget kom in, så säger han ja. Så var det. Och sen frågar jag honom att för undvikande av alla missförstånd, och sen var det så att Pettersson satt på perrongen först och du såg honom och sen tåget kom in? Ja då, så var det. Säger de sen. Sen så klargör advokat Liljeros för honom att det här är inget bra svar. Det är inte det Liljeros vill höra. Och efter att ha konfronterat honom med lite andra uppgifter från utredningen så svänger Åsell om. Jo visst, det kanske inte var så. Det var väl så att tåget kom in och sen såg jag Pettersson. Det här karaktäriserar, så att säga, Åsell vittnesmål. När det sen gäller det andra alibivittnet Holm, Enar Holm, så menar jag att hans uppgifter är så osannolika. Det finns ingen anledning att fästa en avseende vid det. hans förklaring till varför han har suttit och tjuvhållit på sina kunskaper i nära nog ett halvår, den är verkligen inte övertygande. Och vi kan ju visa att detaljer i hans berättelse om hur han har lånat pengar av Nordström, Nordströms bostad etc., det stämmer inte. När han får det här infallet att kliva av i Rotebro för att inkassera sin fordran på 150 kronor hemma hos Nordström, då vet vi att då har Nordström lämnat den lägenheten där för mer än ett år sedan och befinner sig själv den 28 februari sedan flera månader tillbaka i fängelse. Pettersson saknar, menar jag, helt alibi för den här kvällen. Hans uppgifter om han har gjort, de styrks inte av någon utredning. Tvärtom, de är vedlagda. Av vikt är väl också att hålla i minnet här hur Pettersson normalt beter sig när han åker in till Stockholm för att skaffa sig amfetamin. Ja, han hämtade vanligtvis hemma hos Sigge Cedergren. Han har besökt Sigge Cedergrens bostad otaliga gånger, men vid ett mycket ringa antal fall besökt honom på hans spelklubb. Jag vill också erinra om att Cedergren själv här säger att beträffande den 28 februari att Pettersson, när de två träffas, då säger till Cedergren att han har sökt honom på Tegnérgatan och att han har väntat där. Och Cedergren har också sagt att han kan ha varit hem en vända under kvällen och att det är möjligt att Pettersson har varit med då. En fråga är också, Pettersson, har han tillgång till vapen? Ja, vi vet ju att i de kretsar och de trakter där Pettersson vistas, där finns det gott om vapen. Cedergren har vapen hemma. På spelklubben Oxen har det funnits vapen. Och inte minst så har Pettersson sådana bekanta som lätt kan skaffa fram vapen. Det har väl framkommit med all önskvärd tydlighet i målet, både genom vad Cedergren själv säger om sitt innehav av vapen den här tiden. Något som styrks av vittnet Fernberg. Och vi ska också hålla i minnet att Pettersson väl är medveten om var Cedergren förvarar sina vapen och sina narkotika och sådär. Jag ska något beröra tingsrättens dom. Vad reservanterna har anfört. Till en början så uppehåller sig ju reservanterna rätt mycket vid den här konfrontationen den 14 december. Ja, jag ser här att man på sidan 3 längst ner säger att dådet på Sveavägen har begåtts en mörk februarikväll. Ja, det var i februari och det var mörkt, det var det i och för sig. Men belysningen här på platsen är ju väl så god. Det är inte alls fråga om någon vintermörker inte, utan här är väl upplyst. Det kunde vi konstatera inte minst igår. Men jag vill kommentera vad som sägs lite längre fram här på sidan 4. Där säger reservanterna här lite ovanför mitten att allmänt sett måste främst med hänsyn till den tid som har gått och till att gärningsmannen varit okänd för Lisbeth Palme möjligheten till misstag vara betydande. Ja, vi vet ju genom professor Nilssons forskning att tiden inte spelar så förfärligt stor roll här när det gäller möjligheten till igenkännande. Sen säger man att vidare har de vid visningen av videofilmen förbjudit bland annat att Christer Petterssons försvarare fick närvaro och att konfrontationen dokumenterades genom bandupptagning. enligt vår mening i sistnämnda förhållande ägnade att förminska värdet av konfrontationerna. Jag kan inte hjälpa, och med all respekt för reservanterna, att det brister i logiken här. Lisbeth Palmes möjligheter till igenkännande där väl knappast påverkas av om det i samma rum där hon befinner sig också finns en ledamot av advokatsamfundet och en bandspelare. Man säger på sidan 5 beträffande Roger Östlunds vittnesmål. Roger Östlund har varit hört på mycket tidigt stadium av utredningen och har hörts därefter många gånger ytterligare. Han har trots detta inte förrän 3 år efteråt kunnat erinna sig att han sett Pettersson. Ja, det får också, tycker jag, sin förklaring både av honom själv och utav professor Nilsson. Minnen kan dyka upp. Även om han har glömt bort dem ett tag. En omständighet som reservanterna uppehåller sig också vid, det är vittnet Eriksson och en gul mössa som Eriksson säger sig ha sett på den personen han iakttar här. Ja, vi vet ju ifrån andra vittnesmål att man ser olika saker. Det intressanta är ju till exempel beträffande alla brottsplatsvittnen. Vi vet ju att de har sett, de beskriver en och samma person. Och ingen annan. Men ändå så har de sett olika saker på. En del har sett huvudbonader, andra inte. De flesta har sett en mörk jacka, några har sett en mörk rock. Någon tror jag har talat om en svart och vit prick i keps och ytterligare någon överrock av något slag. Nu vet vi att Stig Engström hade varit klädd på det viset på brottsplatsen när han var där. Det kan ju vara en förväxling. Men när man bedömer Erikssons vittnesmål och hans uppgift om den gula mössan så ska man väl inte bara hålla i minnet att en del tror sig se mössor, andra har inte sett det. Och dessutom så kan ju belysningen här utanför grann vara sådan att det spelar en del spratt. Vi har ju det här gula ljuset från gatubelysningen på Sveavägen bland annat. Ja, sammanfattningsvis så vill jag säga följande. Det görs gällande från den här sidan att Christer Pettersson här på kvällen den 28 på något sätt har fått reda på att Olof Palme befinner sig på Grand. Sannolikt när han själv har varit i trakterna och väntat på serien. Om man inte redan har ett vapen så har han lätt kunnat skaffa sig ett sådant. Han har sedan väntat utanför Grand i 23-tiden och följt efter makarna Palme när de börjar sin promenad. Han har sedan gått före dem när de nu snäddar och korsar Sveavägen, och så har han ställt sig bakom dekoriman. Och när de bägge passerar så går han fram och skjuter 2 skott. Sen lämnar han platsen, Dunnelgatan inåt. Det är en väg som han har tagit förr. Nu var tunneln stängd den här kvällen. Men de 600 personrån som Pettersson säger sig ha begått i de här trakterna gör väl att han är väl förtrogen med de här kvarteren. Det här påståendet i styrks, menar jag, utav vittnena Wennerling, Eriksson, Östlund, Nadjik och målsäganden Lisbeth Palme. Att Lisbeth Palme har varit i stånd att se gärningsmannen, kunnat iaktta honom, se honom i ansiktet, ja, det styrks av samtliga vittnen ifrån brottsplatsen. Samtliga vittnen har sett 3 personer in till varandra och inga andra i närhet. Och de 3, det är Olof Palme, det är Lisbeth Palme och det är gärningsmannen. Olof Palme faller omkull. Lisbeth Palme stannar kvar. Men den tredje gärningsmannen springer in i tunnelgatan. Efter det att han har stått stilla en kortare stund. Och möjliggjort för Lisbeth Palme att se honom. Hon har kunnat se hans rörelser. Och så har även andra vittnen gjort. Och många har fäst avseende just vid gärningsmannens sätt att röra sig och springa. Som väl stämmer överens med Kristoffers. Lisbeth Palmes utpekande utav Pettersson styrks, menar jag, utav annan bevisning på ett sådant sätt att det måste vara ställt utom varje tvivel att det är Pettersson som har begått överbrott. Och man bör också väga in den omständigheten att Pettersson har förnekat att han har befunnit sig norr om Kungsgatan trots att han, menar jag, är överbevisad om att ha varit där. Jag erinrar mig att i tingsrättens dom så finns det någon passus som säger det att Christer Pettersson mycket väl kan ha skäl att vilja förtiga eller förneka att han har varit i de här trakterna av andra skäl. Men man undrar ju, vad är alternativet? Vad är det som Pettersson inte kan tala om i så fall? Det måste ju vara värre än mordet på statsministern. Och det är svårt att tänka sig någonting sånt. Den personutredning som finns i målet visar att Pettersson är fullt kapabel att begå brottet av det här slaget. Jag menar alltså att tingsrättens dom ska fastställas i den del det avser skottet emot Olof Palme. När det gäller skott nummer 2 så har tingsrätten bedömt det som framkallande av fara för annan. Vi menar att den rätta rubriceringen här ska vara försök till mord. Klart är ju att Pettersson har först skjutit ett dödande skott mot Olof Palme. Sen avlossar han ett skott till som träffar Lisbeth Palme. Och i det läget så måste han ju i vart fall ha ett eventuellt uppsåt att döda. Ja, tingsrätten har dömt Pettersson till fängelse på livstid. Och det är väl, som jag kan se, den enda naturliga och rimliga påföljden för det här brottet. En fråga som naturligt måste inställa sig för det fall hovrätten skulle dela den bedömningen, att Pettersson är övertygad om att man har begått brottet, det är i ytterligare personutredning nödvändiga. Jag tänker då på en rättspsykiatrisk undersökning. I tingsrätten hade vi från den här sidan inga synpunkter på det. Det är, man kan anföra skäl både för och emot naturligtvis. Men det som har framkommit i personalia tyder ju på att Pettersson är inte och ska inte rättspsykiatriskt särställas. De tre senaste undersökningarna, låt vara att det är på 70-talet, har ju inte funnit några tecken på detta. Och vad vi känner till om Petterssons person efter det tyder väl heller inte på att det skulle bli aktuellt med någon rättspsykiatrisk särställning. Och slutligen så är det väl svårt i varje fall för en lekman att kunna förstå hur man överhuvudtaget ska kunna utreda det. Det har gått 3,5 år sedan. Pettersson förnekar att han överhuvudtaget har gjort gärningen. Ja, det är våra synpunkter. Vi är beredda att överlämna mot.
Ja.
Någonting
Då är vi färdiga för idag och fortsätter med försvararnas plädering på måndag 9:30.
fråga åklagaren en sak. Alltså, om vi utgår från att jag är gärningsman, du är vi talar väldigt snabbt om det då. Och jag har förtroende som jag sagt på sig, känner av min axlar i december så att jag inte har något fall. Att vi får hoppas det så. Sen när jag talade med dig i kurvet den här sista så sa jag så här, du vill nog gärna se mer fler. Jag är inte särskilt säger vi. Jag menar, hur ska man tolka ett sånt? Nåja, från sätt det. Vad skulle alltså, vad skulle orsaken vara till att jag förnekar detta något så aldrig ut? Att jag skulle ha rätt för fängelse? Eller?
Jag ska gärna ta upp en diskussion med dig, men inte här.
Nej, jag bara ställer en fråga. Jag är inte tvingad att svara.